Ja, tack så mycket. Du lyssnar på Kommunikationspodden och detta avsnitt sänds i samarbete med fackförbundet DIK, det kreativa facket. Vi spelar in avsnittet inför publik. Och hade inte deras händer varit upptagna av att hålla frallor och smoothies så skulle jag bett dem att applådera. Men jag säger god morgon istället. God morgon!
God morgon!
Ja, härligt. Tack så mycket. Och välkommen också till Erik Modig.
Tack så jättemycket.
Alla tjänar på att göra kommunikationen mer kreativ. Men hur gör man? Hur kan vi bli mer kreativa? Går det att öva sig? Och vad anses vara en kreativ idé idag jämfört med för till exempel 30 år sedan? Det ska vi prata om nu. Erik Modig, doktor och forskare vid Handelshögskolan och trefaldig författare. Din senaste bok, Kontroll, vill du berätta lite grann kort vad den handlar om?
Ja, som forskare inom masskommunikationsfältet så forskar jag både inom mer så här traditionell reklam. Men det har ju hänt väldigt mycket inom det fältet. Reklam och PR börjar liksom mixas ihop och sen har vi mobilt, socialt. Vi pratar sälj, konvertering, vi pratar om en hel del politisk propaganda. Det finns liksom väldigt många olika fält av kommunikation. Och det jag märkte var att när jag var ute och pratade med många olika aktörer så har alla liksom sin lilla box av så här funkar kommunikation. Och där tyckte jag var då väldigt konstigt på så sätt att alla har olika idéer och olika tankar. Och när allting rörde sig ihop så började jag se att det är liksom ingen skillnad egentligen på vad alla försöker uppnå. För alla försöker förändra en hjärna, försöker ändra en publik. Alltså på något sätt för att förändra beteenden eller förändra attityder eller förändra åsikter så måste vi ändra någonting i någon typ av publiks hjärna. Och om alla har samma mål så borde vi istället för att fokusera på de då 10 olika disciplinerna så skulle vi kunna fokusera på hjärnan och skapa det som jag i boken kallar en metamodell för effektiv kommunikation. Där vi snarare rensar utifrån hur hjärnan bearbetar och påverkas av kommunikation. Så det jag gjorde var i att jag läste egentligen allt från, jag började 400 år före Kristus, började läsa Aristoteles och sen så läste jag. Jag satt ett år och läste böcker om hur...
Tog det bara ett år? För när jag läste boken bara, Jesus Christ, han har inte gjort något annat.
Nej, jag gjorde nästan ingenting annat. Det var väldigt, väldigt, väldigt många sena kvällar där jag satt och läste böcker. Och till slut då, baserat på den senaste hjärnforskningen så skapar jag då en modell som säger att oavsett vilken typ av kommunikation du gör, även om du håller en föreläsning, skickar ett e-mail, sätter upp en arg lapp på diskmaskinen på jobbet, all den här kommunikationen bearbetas av samma hjärna. Och om vi då förstår det, hur den bearbetas, så har vi liksom en modell som vi alltid kan utgå ifrån oavsett vilken typ av kommunikation.
Så du menar att allt kommunicerar?
Det mesta kommunicerar. Men boken handlar mer om att all kommunikation bearbetas av samma hjärna på samma sätt. Så om vi kan förstå mottagaren så kan vi förstå hur all kommunikation påverkar personer.
I boken så skriver du bland mycket annat att man måste hitta en vinnande kommunikation för överlevnad i framtidens brus.
Ja.
Hur ser den strategin ut?
Ja, nu är ju dessvärre så att när man läser här hur hjärnan påverkas så finns det inte, en väg. Det är väl det som jag i främsta insikten är att vi många tror att vår hjärna är den här lilla rösten i vårt huvud som vi pratar med. Så tänker ni, vilken röst? Den rösten som ni har i ert huvud. Och då tänker man oftast att den kommunikationen ska påverka den lilla rösten. Saken är att väldigt mycket av det som händer i vår hjärna är inte den lilla rösten. Utan det finns väldigt många andra system. Det finns ett emotionellt system som nästan är helt omedvetet. Till exempel om vi gör en övning här. Så nu får alla som lyssnar på det här öka volymen. Och så känner ni, vad händer när jag gör så här? Det händer någonting i ditt huvud. Alltså känner du någonting som liksom surrar till in i skallen, nästan i magen. Det är ett emotionella system som reagerar. Och sen så börjar ni tänka, vad är det här för stolle som håller på att slå i händerna? Och det här är helt två olika system som bearbetar då kommunikation. Och för att då till exempel, om jag då ska påverka en publik så är det den här lilla rösten i deras huvud som påverkar det jag säger. Medan då hur jag säger det påverkar det här emotionella systemet. Och för då att överleva så handlar det om att man både kommunicerar till de här systemen. Både att vi har något intressant att säga så att den här lilla rösten i mottagarens hjärnor tycker det är kul och intressant och av värde. Samtidigt så måste jag då säga det på ett sätt så att den det här emotionella systemet faktiskt säger det här är av värde för mig som individ. Annars så kommer det här då emotionella systemet, det är den som sitter liksom med kontrollen. Annars kommer den säga, nej, slut, tänk på det här. Det här är inte viktigt. Så att det handlar just om de här att kunna kommunicera, både att säga någonting och hur man säger det.
Om kreativitet som var hämtat från andra världskriget, om jag inte missminner mig. Berätta gärna.
Ja, men vi går in på kreativitet så är det ett otroligt populärt fenomen. Det är nästan urholkat ordet, men det har inte alltid varit så. Utan kreativitet som forskningsfält är egentligen ganska nytt. Det är egentligen från 1950-talet som de verkligen satte igång med det här. Och han som satte igång med det hette Joy Guilford och var professor inom psykologi. Och det är egentligen han som utvecklade intelligenstestet på 20-talet. Så om ni någon gång har gjort något sånt här logiskt tänkande test så kan ni skicka en tackande eller en förbannande tanke till den här Guilford.
Men oftast det sistnämnda.
Ja, exakt. Han då fick otrolig stor impact då på 20-talet, för då hade man just haft ett krig. Och det man hade då som tanke var att de bästa soldaterna vinner kriget. Alltså ska vi börja utvärdera soldater. Och då tittar man då på Guilford som hade utvecklat intelligenstest och sa att du ska börja utvärdera soldater. Och det här är egentligen anledningen till att alla män då som ska ta värvningen gör det här eller ett liknande nogtest. Man gör ett liksom, någon typ av intelligenstest då. Det som hände var att sen så blev det andra världskriget. Det blev massa bråk och Tyskland bombade England. Så England var sönderbombat och England sa nu ska vi bomba tillbaka. Vi behöver de bästa piloterna och de fick hjälp då av USA. Och då frågade de vilka piloter ska åka tillbaka och bomba Tyskland. Det var ju väldigt, krig handlar ju väldigt mycket om att liksom ge varandra fram och tillbaka. Då sa de, Guilford, kan du utvärdera de här piloterna? Han sa, absolut inga problem. Jag tar fram ett 3 timmar lång intelligenstest och så ser vi vilka piloter som gör det bäst. Och så kollade han då och så mätte han de som fick högst, de fick åka. Saken var att den här brittiska armén litar inte helt på Guilford. Man ska aldrig lita helt på forskare. Utan de sa, vi måste ha någon från branschen. Så de tog en gammal general och satte honom i tältet bredvid och sa, du får intervjua alla också. Och så får du också ge dina rekommendationer. Och då visste de då att de som Guilford rekommenderar och de som generalen rekommenderar. Och Guilford då som var forskare ville ju oftast bevisa att de hade rätt. Så han skulle då bevisa att hans test var bättre än generalen. Så han började mäta hur framgångsrika de här bombpiloterna var. Och till hans stora förskräckelse så var det de generalen hade rekommenderat som var mycket bättre än de han hade rekommenderat. Så han gick till generalens tält och också till sin förskräckelse såg han att generalen tog bara 5 minuter på sig att utvärdera de här piloterna istället för hans 3 timmar. Så det var, han gjorde det liksom otroligt mycket mer effektivt. Och han var mycket sämre. Så han blev väldigt då frustrerad. För han här var bevisligen ett geni. Guilford. Vilket kanske inte är så konstigt. Om du utformar testet för att bedöma om man är ett geni. Så borde man ju själv kunna prestera ganska bra på det.
Ja, för all del.
Men han var exakt extremt smart. Så han gick in till generalen och frågade. Vad säger du? Då säger generalen. Jag ställer bara en enda fråga. Och det här var frågan. Så föreställ er nu. Och han sa, generalen sa så här. Föreställ er att ni sitter i ett bombplan. Så ni sitter här i ett bombplan. Ni får hålla upp ändarna då, annars kan ni inte. Ni får sätta ett bombplan. Och ni sitter, de här planen, de skångrar ganska mycket, de här bombplanen. Jag vet alla som lyssnar nu, får hålla upp händerna. Och så blundar ni, så föreställer ni, sitter ett bombplan på väg över Engelska kanalen, okay. In mot Tyskland. Sen börjar luftvärnet, för då tyskarna har ställt ut massa luftvärn i Belgien och Holland och Frankrike. Så de börjar skjuta luftvärn upp mot er. Kanoner som försöker skjuta er. Och så ni sitter
okay.
Och så bara boom, boom, boom. Mm. Vad gör ni? Vad gör ni när ni sitter där? Ni ska fram tyska bomba en vapenfabrik. Men ni sitter där och så börjar det skjuta. Vad gör ni? Någon som har en idé? Vet ni vad Guilford sa? Eller har ni en idé? Öka farten. Nej, de kör redan på max. Det är inte så att man, nej, men här tar vi det lite lugnt. Utan de kör full fräs liksom.
Man tar en selfie.
Man tar en selfie.
#ohmygod ut på Instagram.
Exakt. Nej, det Guilford sa, han sa, ja men det här är en ganska enkel fråga. Man vet ju att de här kanonerna, de kan ju liksom inte skjuta upp till månen. Men vi kan flyga väldigt högt. Så han säger, vi åker uppåt och lägger oss ovanför elden. Det är ganska logiskt, för de kunde bara skjuta ungefär 2 kilometer upp. Så han bara, ja, men vi åker upp och så lägger vi oss på 2 kilometer, 100-100 meter. Och då sa generalen, du skulle bli en väldigt dålig bombpilot. Och Guilford, varför då? Jo, för det där fattar de tyska fighterplanen, jaktpiloterna. De fattar ju det här, så de ligger ju uppe där på 2100 meter och skjuter ner alla puckade bombpiloter som stiger. Så det är liksom den säkra döden. Det bästa är att åka närmare kanonerna, för det är väldigt mycket svårare att skjuta på någonting som kommer liksom här än någonting som kommer där borta. Så att man får ta risken att man åker närmare, man åker mot elden, men det var egentligen bästa överlevnadsstrategi. Och generalen sa, de som säger det, de skickar jag. Och det var också de piloterna som gjorde bäst. Och då hade Guilford det här eureka moment. Att liksom, shit, det är inte intelligens som avgör mänsklig framgång. Vilket många av oss kanske har förstått långt senare. Men han hade i alla fall det här då, ögonblicket där. Att det finns någonting annat som avgör framgång. Och han kom fram då och började kolla på det här kreativitet. Och 1950 så var han på världens största konferens för psykologer i Boston, och så höll han då ett så här public address till alla de här. För han var chef då för alla psykologer. De hade en så här psykologförening och han var då Boston, så han hade det här inledande talet. Och då sa han så här, vi måste sluta bry oss mycket om intelligens. Det är kreativitet som kommer avgöra mänsklig framgång. Och han har haft rätt. Om du tittar inom kommunikation, inom innovation, inom organisationer, inom egentligen vilket fält som helst. Länder som är mer kreativa, städer som är mer kreativa, företag som är mer kreativa, kommunikation som är mer kreativa. Individer som är mer kreativa är mer framgångsrika. Och ofta så är kreativitet mycket starkare än just intelligens.
Mm. Och du var ju själv inne på det. Jag är böjd att hålla med om att kreativitet känns ju som ett ganska urvattnat begrepp. Används utav, till höger och vänster utav allihopa.
Ja.
Alla måste vara kreativa, annars är det liksom ett tjänstefel.
Ja.
Men bara för att vi ska vara på samma sida här. Vad är kreativitet enligt dig? Vad laddar du det ordet med?
Ja, det Guilford började med, de utvecklade någonting som hade då divergent thinking. Alltså tänka på ett nytt sätt. Istället för att tänka på det logiska sättet så tänker vi på ett liksom kreativt sätt. Och väldigt mycket av forskningen från liksom 1950 till 1980 handlade om divergent thinking. Att komma på nya lösningar. Saken var dock att kreativitet utvecklades sen och blev mer av ett ord som handlar om att det handlar inte bara om att komma på nya saker, utan vi måste använda de här sakerna till någonting. Att bara vara kreativ och komma på fantastiska idéer började liksom släppas från ordet kreativitet. Kreativitet var att du gjorde någonting nytt, någonting originellt, men som också var meningsfullt. Alltså någonting som faktiskt hade ett värde. Och i min avhandling, jag doktorerade just på kreativitet, så såg de att inom då den akademiska forskningen de senaste 20 åren så finns det ungefär 220 olika definitioner av kreativitet. Så det är inte så här, det här är kreativitet, utan det är väldigt många som har olika. Men den gemensamma dragen är att det handlar om någonting nytt utanför normen, någonting som inte någon har kommit på, men som också innehåller ett värde eller någon typ av meningsfullhet. Så det är ofta så man definierar kreativitet. Det räcker inte bara att vara wild and crazy och komma på galna idéer, utan de här galna idéerna måste också omsättas till någon typ av värde.
Så att det började med att man skulle ha en originell idé som ingen har tänkt på förut.
Exakt.
Till att nu hitta synergier mellan befintliga objekt, eller?
Eller? Ja, exakt. Eller att du kommer på något nytt som faktiskt kan visa sig ha något värde på något
just det. Du blev ju utsedd utav resumet här utav Sveriges 150 superkommunikatörer.
Ja.
Ja. Jag kan tänka mig att den löpsedeln hänger i köket.
Jag fick ingen löpsedel.
Fick du inte?
Nej, eller så var jag bara dålig på det här. Men,
ja, får vi hoppas att redaktionen lyssnar nu då?
Ja, exakt.
Då kommer den om en poster om ett par dagar. Du, vad skulle du säga, vad skiljer en superkommunikatör från en vanlig kommunikatör? Om man tittar på övriga listan också, som jag gissar att du har läst lite.
Ja, alltså, nu vill jag inte utgå från listan, men om vi skulle säga att det finns något som heter superkommunikatör, så tror jag att det handlar om en större förståelse av helheten när det kommer till kommunikation. Det finns väldigt många framgångsrika kommunikatörer som är jätteduktiga på argument, eller jätteduktiga på att prata emotionellt, eller jätteduktiga på en del. Men jag skulle säga att just superkommunikatörer förstår kombinationen av rationella argument, någon typ av emotionell koppling, någon typ av tydlig identifikation med vad man säger, kopplar det till situationen, att man förstår en helhet. Det skulle jag säga. Det är väl självklart, om jag har skrivit en bok om det så måste ju det jag säger, att man måste förstå liksom hela hjärnan på något sätt. För att jag tycker att många som missar i sin kommunikation, de fokuserar bara på en sak.
Okej. Men då, om man säger så här då. Jag sitter på en myndighet, på deras kommunikationsavdelning. Och sen så har jag nu hade vi en golden retriever som kom in här i rummet. mobilsignaler kan låta på olika sätt. Jag har min marknadsplan, jag har min chef att förhålla mig till och sen så har jag en ganska specifik, kanske intressant grupp. Det är ju det som förväntas utav mig. Alltså, och då blir ju steget ganska kort till att kanske bli ganska enkelspårig i sitt dagliga arbete. Finns det några liksom verktyg, tycker du, som man kan använda sig av för att lyfta blicken, kanske få ett mer holistiskt synsätt och aspirera till att kalla sig superkommunikatör?
Ja, alltså jag tror att man måste tänka på mottagaren och tänka att det är samma hjärna som bearbetar all typ av kommunikation. Jag brukar till exempel säga att när du ska göra din nästa kampanj eller din nästa en, du ska ut med någon information och det handlar ofta om att vi ska ut någon information och påverka folk. Tänk att du sitter på en middagsbjudning. Du sitter inte på ditt kontor nu, du sitter på en middagsbjudning och du ska säga det här till de andra personerna som sitter bredvid dig. Hur skulle du säga det då? För vi vet att det är samma hjärna de har som de kommer ha sen när du skickar ut ditt e-mail eller så här. Och saken är, så fort vi sätter ner oss i en middagsbjudning så inser man, okej, jag vill ju faktiskt framstå som lite trevlig här. Och jag måste ju fånga deras uppmärksamhet. Och jag måste kanske vara underhållande när jag säger det här. Och jag måste ju faktiskt anpassa mig till liksom konversationen som finns på middagsbordet. Så där, i den kontexten, så tar vi in väldigt mycket mer av de olika aspekterna av kommunikation. Men när vi sitter där på vårt kontor och ska skicka det där e-mailet, då tänker vi inte alls på att vi ska vara underhållande, trevliga, relevant eller passa in i konversationer, utan vi bara liksom basunerar ut vårt budskap.
Ja, absolut. Jag vill bara flika in det. Det var någon som sa när vi var ute på ett seminarium, så var det någon som hade en väldigt god tanke om sociala medier. Du ska se sociala medier som en fest som du är bjuden till. Och där krävs det liksom ett visst sätt att prata. Du ska ha vissa kläder på dig, för annars sticker av för mycket. Du ska inte komma med blåbärsmaskeradkostymen till första middagen med liksom din presumtiva flickvänns förälder.
Du ska inte komma dit och bara prata om dig själv. Nej. Vad du vill komma ut med.
Eller hänvisa till statistik bara.
Eller hänvisa till statistik. Det är väldigt ineffektivt att få folk att lyssna. Problemet är att det är väldigt många som fortfarande gör det. De pratar väldigt mycket från sitt perspektiv och de pratar väldigt mycket utifrån att jag ska komma ut med mitt budskap. Det är därför jag gör det här. Medan gör du det på en middag, så de blir inte bjudna så många gånger faktiskt.
Nej. Du, vill du ge exempel på reklam eller marknadsföring där du ansett att kreativiteten har stuckit ut från mängden?
Ja, jag har ju mätt det här i flera år och man ser ju oftast när man går in och tittar på Guldäggstävlingen som just bedömer kreativitet. En min personlig favorit tycker jag var ju Delicato, garanterat fritt från fullkorn. Den säger ju totalt, det var en period då allt skulle vara fullkorn. Vi skulle ha fullkornsbröd, vi skulle ha fullkornsbananer, vi skulle ha fullkornsflingor, vi skulle ha fullkornskött, allt skulle vara fullkorn. Till och med kakor skulle vara fullkorn, till och med godis skulle vara fullkorn. Och då säger de, vi är garanterat fritt från fullkorn. Fantastiskt och såklart relevant. Helt plötsligt så folk så, de pratar till mig. För det var väl ganska många som var ganska trötta på det här. Man ska alltid vara hälsosam.
Ja, jag ska bara ge en orientering. För de som inte har sett det, så är det ju de här små sötsakerna som man...
Delicatobollen och dammsugarna.
Ja, just det. Precis, de där. Ja. Och då kunde det stå så här, kan innehålla spår av vitaminer. Kommer
exakt. Ihåg. Första var då garanterat fritt från fullkorn. Sen nummer två var, kan innehålla spår av vitaminer. Sen en tredje var, då var det ett helt kakbuffé. Och så stod det, jag tror det var, viktigt att äta från hela kostcirkeln. Och de gjorde många olika sådana här som just pratade om, och det var ju relevant för deras produkt. Vi äter de produkterna inte när vi ska känna oss nyttiga, utan när vi ska känna oss onyttiga. Och då är det väl bättre att när vi väl är onyttiga så ska vi verkligen vara onyttiga. Och de sa det på ett helt annat sätt. Det intressanta med den är att den var ju då otroligt kreativ. Det är egentligen den kampanjen som har fått högst mätningar som jag har gjort. Den var otroligt kreativ, men den här var ju bara kreativ just då och i Sverige. Jag har översatt den där på ett väldigt snyggt sätt och skickat över till USA. De bara, hä? Eller till några andra länder, till Storbritannien. De bara, va, det här funkar ju inte. Vad är det här? Och skulle någon gjort det nu så skulle det inte heller funka. Utan kreativitet handlar ju just om att koppla det till var befinner vi just nu. Både så att vi vet att vi kan bryta mot de normerna som finns. Men också att det är relevant där folk befinner sig just nu.
Precis, spegla samtiden också.
Exakt.
Förstå vad man är.
Ja. Vilka värderingar är det folk liksom har mest aktuella? Sen finns det ju en hel del värderingar som kvarstår. Vi vet till exempel om vi kollar på vilken är den viktigaste värderingen i Sverige. Då säger er lilla röst, ja, trygghet och ansvar och familj. Men det är inte det, det är humor. Humor är den viktigaste värderingen har varit i väldigt, väldigt lång tid. Kanske har dippat ner till nummer två efter familj någon gång. Men humor, och det är en sån värdering som alltid funkar. Att liksom, är det roligt så gillar folk det. Alltså, har ni någon gång bjudit in någon till en fest och så här, de är ganska roliga, vi tar dem också. Vi gillar dem inte, men de är roliga, vi tar dem också. Ska vi ha folk till vårt bröllop? Nej, vi känner knappt de här personerna, men de är jäkligt roliga, vi tar dem också. Alltså på något sätt så är
guilty
det
as charged.
Så att det på något sätt det är något som funkar, och därför ser vi att väldigt mycket reklam eller masskommunikation är humoristisk, och det är därför också jag har ju kollat på hur rolig jag är i en föreläsning och vad jag får för utvärderingar, och det är ju väldigt
höga siffror, eller?
Ja, går du upp och drar några skämt och får folk att garva så får du ju väldigt enkelt hög värdering. Vilket då är en självklart utmaning, för att det är ju väldigt svårt att ta in så mycket kunskap när man sitter och skrattar. Så att man får ha liksom en balansgång.
Måste det inte vara jobbigt att hålla på och mäta sig själv hela tiden? Jag skulle bli...
Men du, jag är forskare. Jag är Guilford. Jag går runt och mäter allt.
Ja, okej. Okay. Vad häftigt. Du, när vi ändå är inne på det, finns det någon kampanj eller reklam som du har sett som du har tyckt illa om? Eller som du har tyckt mindre om? Ja, ur just ett kreativitetshänseende.
Jag kan inte lyfta ut någon enskild här, men jag tycker det är väldigt många som ett pratar utifrån ett liksom, intern perspektiv. De förstår inte vad kunden eller var vi ens befinner oss. De liksom tränger på och ska prata om sig och sig och sig och sig. Det kan man också se på föreläsare som kommer upp och pratar om sig och sig och sig och sig. Och inte gruppen eller de man åhörarna. Sen så finns det också väldigt många kampanjer som går emot de rådande normerna. De har inte så bra koll. Vi kollar väldigt mycket på, det finns en hel del kampanjer som fortfarande är sexistisk. Helt, det finns inget värde i det. Det finns många som är plumpa på olika sätt. Så att det finns ju självklart kampanjer. Alltså jag ogillar alla kampanjer som inte är effektiva. I och med att jag håller på. Det känns som liksom en personlig... nederlag för mig. För att jag är ju där ute och försöker få alla folk att göra mer effektiv kommunikation. Och då ser jag de här ineffektiva och säger, de har jag ännu inte nått ut. De har ännu inte fattat. Liksom. Så att,
Hur kan ledare i organisationer också, om man då vill ha, vara omgiven av superkommunikatörer, ja, och skapa en kreativ arbetsmiljö, hur ska man som teamledare eller chef eller så tänka för att skapa så bra förutsättningar som möjligt till sin grupp?
Så jag tror att det handlar om, och det har man sett då när man tränar kreativitet, att få folk mer kreativa, att tvinga folk. Och det här är lite motsägande, full forskning, för på ett sätt då så alla har en det är liksom, vi har det här divergent thinking, komma på nya idéer, det här som var stort då, att man är kreativ, och sen har vi det som heter convergent thinking som handlar om att utvärdera idéer, att tänka relevans, tänka värde, tänka meningsfullhet. Och alla är olika bra på de här. Det finns vissa som är väldigt, väldigt duktiga på det divergent thinking och vissa som är bra då, eller divergent tänkande och konvergent tänkande. Och här har man då sett att på ett sätt så är det bra att man verkligen fokuserar på sin styrka. Alltså de kreativa, låt dem vara kreativa. De liksom mer rationella, låt dem vara rationella. Men om man vill förbättra en person så ska de egentligen öva, liksom träna mer på det de inte är bra på. Så om du har en väldigt kreativ person som du vill göra till en superkommunikatör så ska du egentligen låta den personen sitta och studera. Hur mäter vi effekt på en målgrupp och hur mäter vi det? Och alltså fokusera på mätningar och värde och förstå det och studera hur funkar hjärnan. För då kommer den personen som är kreativ eller liksom bättre på originell eller kommer på nya idéer lära sig mer. Medan om du har en väldigt rationell mätperson så är det de du ska skicka då till ett konstmuseum och få
slita från Excel-arket. Liksom.
Slita, till exempel mig, slita mig från min dator där jag har mina Excel-filer och gör mina regressionsanalyser. Slita mig och sätta mig i någon annan kontext där jag behöver vara kreativ. Så på något sätt så man ska få fokusera på det man är duktig på, men man ska tvingas arbeta på en svaghet. Det är egentligen det bästa tipset.
Är det någon som har en fråga från publiken så släpper vi gärna in det nu. Bara räcka upp. Ja, där har vi en.
Ja, precis. Hej. Jag tänker på det här. Du nämner mycket hjärnan. Är ni med?
Hörs hon?
Ja.
Ja, det här med hjärnan, att det är samma hjärna som tar emot informationen och så. För mig är det lite så här, aha, hur funkar det? För jag tänker att alla, alltså det kommer inte lager på med förförståelse, erfarenhet, bakgrund och så vidare. Så att det är inte för mig bara samma hjärna.
Jag kan förtydliga, det är, självklart har vi ju lagrat väldigt mycket i den här hjärnan. Men det är samma system, det är samma sätt. Om jag säger någonting till dig så är det samma liksom, kanaler i din hjärna som bearbetar informationen. Det är liksom inga, vi har inga annorlunda hjärnor. Sen så har du självklart vissa, baserat på dina erfarenheter och ditt liv, så har ju du vissa, just som du säger, förförståelse. Så att där handlar det om att förstå en speciell målgrupp. Men om vi inte förstår systemet, om vi inte förstår liksom mekaniken, så får vi inte vara med och spela överhuvudtaget. Så att, självklart så har vi olika hjärnor, vi har fyllt om olika saker, men mekaniken i varje hjärna är mer eller mindre identisk. Och den har egentligen varit färdig ungefär 10 000 år. Och den skiljer sig inte från oss eller från någon annan människa, utan alla har samma sak. Och där är det ju viktigt att förstå att det finns de här olika systemen och exakt hur vi fattar beslut.
För jag tänker, det var bra att du tog upp det där. För du vet, i min värld så känns det enklare att övertyga folk som sitter på middag. De är inne på sitt andra glas Amarone. Mm. De har en oxfilé framför sig. Liksom. Det är klart att man mår bra. Då bara, ja visst, säg vad du vill. Du låter asbra. Jämfört med liksom en måndag 7:30 och bussen var försenad och hej och hå.
Exakt,
liksom.
Och, då är ju, och det är återigen där. Och då är ju frågan, hur, när du sitter där och ska övertala dem en måndag morgon. Hur kan du få dem att känna att de faktiskt sitter där med ett glas Amarone och en fläskfilé? Alltså det är ju det, då måste du göra det jobbet i din kommunikation. För om du sitter på middag, då är jobbet redan gjort. Du är inbjuden, de lyssnar på dig. Du är inte inbjuden på måndag morgon när de sitter på bussen. Och de har inte Amarone och de har inte vad det nu de föredrar att äta. Mm. Då måste din kommunikation ge det. Och det blir ännu svårare då.
Mm. Ja, det blir det verkligen. Finns det någon mer fråga? Här framme, ja. Ja, och säg gärna vad du heter också.
Hej, Helena Leidebrandt. Jag funderade lite på det här du sa med humor. För att jag håller med dig, det vet man ju själv när man har gått på föreläsningar eller någonting. Får man skratta till lite och så man blir mer välvilligt inställd. Finns det inte lite fara med humor också? Jag tänker, tycker vi alla att samma saker är roligt? Trampar man på tår och så vidare?
Självklart finns det en fara. Jag skulle säga största faran om vi nu pratar kommunikation, det är att humor tar uppmärksamheten från annat. För humor sätter igång och då börjar vi fokusera på skämtet. Och då förlorar vi uppmärksamheten från budskapet. Så egentligen om vi ska inkludera humor så måste vi vara väldigt tydliga med mot budskap. Och det är väl generellt sett att ju mer originella, ju mer kreativa, ju mer liksom, saker som tar fokus på liksom genomförandet. Humor är ju liksom oftast inte budskapet utan liksom ett sätt, ett liksom en form för att förmedla budskapet. Ju mer vi tar ut svängarna i formen, desto mer tydliga måste vi vara med budskapet, att det är väldigt tydligt. Sen självklart så handlar det just där om att förstå vilken humor som funkar inom en viss kontext. Och där pratar vi just om det här relevansen inom kreativitet, att förstå vilka är det vi faktiskt vill prata till.
Någon mer? Nej. Jo, absolut. Ja, men det är jättebra.
Det är bara köra. Det finns inget bättre än att prata om det här för mig. Så att, kör på.
Ja, Alex heter jag. Alexandersson. Johan, men jag funderar på kampanjer som går dåligt. Eller som du tycker är dåliga. Mm. Men som ändå blir en snackis. Liksom. Så kan man tänka att det kanske ändå blir en så här viral succé. Och att folk sprider det på sociala medier och så. Och då har man ändå kanske nått någon framgång. Hur kan man tänka kring det?
För att ge ett komplicerat svar, men som också knyter an i den andra frågan. Vi har liksom tre olika system i vår hjärna. Vi har den här rösten, den känner ni till. Vi har den här magkänslan. Och sen har vi något som heter liksom arbetsminnet eller korttidsminnet. Och det här korttidsminnet tar beslut egentligen rent baserat på familiaritet eller liksom tillgänglighet eller synlighet i vårt minne. Och det är till exempel då när ni ser de här klassiska tvättmedelsreklamerna. Och säger, inte en kotte som köper det här, för det här funkar ju inte, det här är ju puckad reklam. Ja, er lilla röst säger att den är puckad, den väcker inga känslor, men det här är då arbetsminnet som ni har, den går ju bara på synlighet och tillgänglighet. i ett minne. Så då, när ni står och ska välja tvättmedel, så står ni där, ja, ja, då tar vi det här igen. För att det var det som ni såg senast, och det är det som har liksom präntat in i skallen på er. Så vi har liksom tre olika system om vi vill vinna konsumenter. Antingen så ser vi till att de har liksom bra magkänsla, eller så vinner de med argument, eller så ser vi till att bara liksom hamra på och vi blir väldigt synliga. En viral succé, nu tycker jag virala succéer även är bra att man kommer ihåg avsändaren, men det händer att det finns virala succéer där man inte kommer ihåg avsändaren. Då har man liksom förlorat det rationella systemet just på grund av att man har inte lagrat informationen till en avsändare. Så då är liksom, då är översta det här rationella tänkande systemet kört. Det kan fortfarande vara så att man har skapat ett emotionell koppling. Alltså att man ser varumärket, men vi lägger inte märke till det. Men vi är fortfarande, vårt omedvetna, undermedvetna har fortfarande registrerat det. Och det kan skapa då en, det man kallar emotionell betingning. Kommer ihåg Pavlovs hundar? Man ger mat och så ringer man i klockan. Ger mat, ringer i klockan. Och sen så tar man bort maten och så ringer man i klockan. Och så är de fortfarande, yeah, mat. Det är så varumärkesbyggnader funkar. Vi har Zlatan som är cool, vi tar Volvo, så tar vi Volvo, så tar vi Zlatan, så tänker folk, yeah, det här är coolt. Så tar vi Volvo, så tar vi Zlatan, yeah, det här är coolt. Och så tar vi bort Zlatan och så säger folk, yeah, det här är coolt. Det kan man ju ha löst, kan man eventuellt ha fått då. Även om folk inte är medvetna om det, så kan vi ha liksom börjat programmera en sån omedveten betingning. Och om folk, det blir en snackis så att folk pratar om varumärket, så kommer vi också bygga den här arbetsminnes, alltså synligheten i folks huvuden. Så att det kan finnas en effekt. Och det här återigen knyta tillbaka till det här att verkligen förstå vilken effekt vill vi göra. Så att även om vi missar det rationella systemet och vi säger att det här är korkat och jag kommer inte ihåg det här och det är dumt, så kanske vi redan har vunnit de andra två systemen. Och vi vet att beslutsfattande tas i väldigt, väldigt hög grad av det här korttidsminnet och det emotionella systemet. Många säger att uppemot 70-80% av våra beslut tas av de systemen. Så mycket masskommunikation handlar just inte om att faktiskt övertyga det liksom rationella systemet. Men självklart, om vi ska göra en YouTube-succé, så vore det ju fantastiskt bra om vi också kunde faktiskt påverka det rationella systemet.
Ja, varsågod. Och säg gärna vad du heter också. Ja.
Hej, Tabea heter jag. Du pratade ju om kreativitet och om man vill öka den, att man ska ta sig ut av sina vanliga miljöer kanske. Jag tänker, om jag sitter på ett brainstorming-möte på mitt kontor och sen förväntas jag vara kreativ just då. Har du några tips på hur man kan tänka eller vad man kan göra då för att öka kreativiteten?
Ja, för det första så just brainstorming-möten har visat sig vara ganska dåliga när det kommer till att just brainstorma. För att, forskning som visar just på att när man brainstormar i grupp, så får personer som är väldigt verbalt starka, och förmodligen folk som också har liksom en liksom ledarposition, de tar mycket större plats. Så forskning visar nu att om man verkligen ska vara kreativ, så ska alla börja med brainstorming på sitt eget håll. Så att alla får möjligheten att vara kreativa eller liksom sitta själv och komma på idéer. Sen ses man och så pratar man om de idéerna. Och så väljer man, okej, är de här idéerna bra, är de här idéerna dåliga? Så väljer man kanske ut fem idéer. Sen får alla gå igen iväg igen själva och brainstorma, och sen ses man igen. Det är en sånt första tips som just forskning har visat, att man måste låta alla gå iväg och tänka. Och sen så måste alla presentera alla sina idéer. Annars så förlorar vi väldigt mycket. Sen en annan sak som forskning också har visat här, att det handlar inte om att i ett inledande stadie att börja utvärdera idéerna för tidigt. Det är väldigt många som säger, de får en idé och sen säger, så tänker de väldigt mycket på den idén och så ägnar de en timme åt att prata en idé. Har ni någon gång varit på sånt möte? Det är en som kläcker en idé och sen så sitter ni en timme och pratar om just den idén. Och sen kommer ni fram till, nej, det var ingen bra idé. Jaha, nu är mötet slut. Få upp kvantitet när det kommer till idéer. Tvinga er själva att säga, okej, nu har vi det här problemet, vi ska komma på en idé. Nej, vi ska inte komma på en idé. Varenda person i rummet ska komma på 10 idéer. Sen när jag har kommit på 10 idéer, då kommer ni ihåg 10 idéer till. Sen är ni klara med det och ni tycker det här, det går inte att komma på en till idé, då kommer ni på 10 idéer till. Och sen när ni säger, okej, det här är omöjligt, att säga, då får ni halverad tid och komma på 10 idéer till. Så att varje person har genererat 40 idéer. Sen går ni in och börjar snacka. För det är just min forskning har jag tittat väldigt mycket på liksom första idé. Jag har låtit då väldigt många personer göra 4 rundor på idéer. Den första idén, de första 10 idéerna, sen har de fått komma på 10 till. Vet du hur många, sen har de fått sitta och utvärdera. Vet du hur många av de bästa idéerna kom från första rundan? 25-30%. Vilket betyder att om vi bara gör en runda av idégenerering så missar vi 70-75% av de bra idéerna. Så vi måste tvinga oss, kom på fler idéer. Nej, jag kommer inte på det mer. Då måste du tvinga, för vi måste forcera vår hjärna att verkligen komma på fler idéer. Och sen så kan vi faktiskt börja utvärdera dem. Så att mitt tips där är ett, gå och gör individuellt och sen i grupp. Individuellt gör i grupp, sitt inte bara i grupp. Och sen också tvinga att bygga upp en kvantitet av idéer. Sitt inte och utvärdera en eller två eller tre idéer. Ta fram 200 idéer, sen börjar ni utvärdera.
Ja, varsågod. Och då vet ni också att när ni ska ta med er det här till era arbetsplatser och folk bara 40 idéer per person, glöm det, då vet ni vem ni ska skylla på.
Ja, men saken är att vår hjärna vill inte förbruka energi. Framförallt inte vår kognitiva här rationella hjärna, den tar mycket energi. Har ni någon gång blivit trött av att tänka? Det är för att ni förbrukar väldigt mycket energi. Och då när ni och att göra de här nya kreativa kopplingarna tar väldigt mycket energi, så er hjärna kommer säga nej. Vi löser det här på exakt samma sätt som vi löste det förra gången. Har ni någon gång suttit i ett möte och så kommer ni fram till vi gör exakt som vi gjorde sist. Och så sitter alla bara yes. Och det är rationella hjärna som säger jättebra, nu behöver vi inte göra om med någon energi alls. Så den skickar faktiskt så här dopamin och endorfiner till er. Ja, nu tänker ni på samma sätt som ni alltid har gjort. Yes, fortsätt med det. Ni måste inse att det där lilla liksom energikicken är inte att idén är så bra. För det är många som kommer ut och bara, du vet, vi har en så sjukt bra idé. Och folk bara, vad är det? Ja, det är det här. Bara, men det var det ni gjorde sist. Ja, det är skitbra. Och så tänker man, okej, de är höga på liksom hjärnans eget sätt att få dem att inte tänka på nytt sätt. På samma sätt som vi läste i tidningen nu, Ericsson fick iPhone. Nej, skitdåligt. Det här är bara kast liksom. Och så lägger man bort den. Okej, det var ju smart av er. Nokia gjorde också så. Nej, vadå? Det handlar om de här skalen. Skalen är viktigare. Och sen så, oj, kom iPhone, nu dog vi. Du vet, det handlar om att tvinga oss. Så att när vi sitter där på ett brainstorming-möte och säger, kom på 10 idéer och säger, men jag kan inte komma på mer. Yes. När ni börjar bli sura på varandra, irriterade, känner, jag är så trött. Bra, för då bränner ni energi och då skapar de här nya kopplingarna. Och det är då man måste liksom fortsätta. Och det är då man måste tvinga sig. För att det finns ganska hög sannolikhet att det är just när ni har tvingat över de här hindren att det är då de riktigt bra idéerna kommer. Och sen så utvärdera i grupp.
Är det så här det ser ut när ni planerar semester med familjen hemma?
Ja, eller
nu har vi 7 resemål. Nu kör vi 10 till.
Nej, egentligen är det min fru som kommer och säger, du, jag tycker vi ska åka hit, och säga nej, men kan vi inte göra det? Hon säger nej. Så åker vi dit, min fru. Nej, men vi försöker faktiskt att bryta mönster, bryta vanor så mycket som möjligt och komma på nya idéer och så. Mm. Problemet är att min fru har begränsat mig när det kommer till att jag gillar ju nya idéer. Jag är ju väldigt liksom taggad över det här då och hålla på med det här. Så att hon har begränsat hon har bett mig att inte dela med mig av alla idéer. För hon är mer så här att en idé är en plan. Medan jag är liksom, en idé är bara en idé. Det är liksom, det finns inte i verkligheten. Så hon blev väldigt stressad då när vi träffades först. För hon trodde att jag skulle göra allt det här som jag sa att jag planerade. Men det gör ju inte jag. Jag gör ju väldigt lite av det jag planerar. För jag har så mycket idéer. Men nu har vi hittat någon bra balans där.
Är det det, du ska få komma in, men jag vill bara fånga upp det här. Är det det förhållningssättet man ska ha också? För det är det jag tänker kanske kan hämma vissa människor också. Att bara, ska vi gå hela den vägen? Alltså, du vet att idéstadiet är en sak. Och sen börjar man prata genomförande.
Ja, och jag tror det är viktigt där då att inse att man får inte tänka på genomförande i idéstadiet.
Nej.
Alltså när du är i idéstadiet så är du i idéstadiet. Och då får du komma med vilken idé som helst. Även om det är helt omöjligt ekonomiska ramarna, så är det viktigt att vi är i idéstadiet. Innan vi går över till liksom planeringsgenomförande stadiet. För att ibland kan vi komma på fantastiska idéer som vi initialt kanske inte trodde genomförbart, men som sen faktiskt var genomförbara och som blev fantastiskt framgångsrika. Och har vi då redan i idéstadiet liksom strypit de idéerna, så förlorar vi oftast många bra idéer.
Jag heter Charlotte Norlin och jag tänkte fråga bara, just det här kreativitet, om vi säger att den här Excel-analyspersonen då ska stimulera sin kreativitet, du sa gå till ett konstmuseum. Räcker det? Eller hur kan man utveckla kreativitet?
Ja, alltså, det räcker inte om personen inte gör någonting där på konstmuseet. Om personen går dit och sitter och kollar på sin Excel-fil i sin mobiltelefon, så kommer det inte hända någonting. Utan det jag menar med konstmuseum, och det har vi också tittat på forskning just om, att Det handlar om att lära sig att ta in andra perspektiv och framförallt ta in vad andra tänker. För om du kan börja förstå hur andra tänker, andra perspektiv, och även börja tänka i mer liksom abstrakta banor. Och konst är att få saker som faktiskt är abstrakt. Det är väldigt lite om du tittar runt i rummet här som är abstrakt, men konst då kan vara abstrakt, och det handlar väldigt ofta om andra perspektiv på saker och ting, och det tvingar oss att tänka. Så att om personen bara sitter där på Nationalmuseum och tittar på ett fint landskap, nej, då kommer ingenting hända. Men om du tvingar den här personen till någon ny utställning, ja, men gå på till Moderna nu. Det är en fantastisk utställning där, utsätts för den. Men säg, jag vill att du väljer ut 3 verk som påverkar dig emotionellt, och jag vill också att du på något sätt förklarar varför de påverkar dig emotionellt, och jag vill också att du analyserar lite vad tror du konstnären hade för intention. Och hur kan det påverka ditt vanliga jobb? Alltså tvinga dem att sätta igång och börja liksom tänka i nya banor. Så det är det egentligen som gör effekten. Och det behöver inte vara konst. Det kan egentligen vara vad som helst. Det kan vara, titta på fotboll om du är fotbollsintresserad. Men nu vill jag inte att du tittar och bara tittar på ditt favoritlag. Kolla på något annat lag. Titta på en annan sport. Alltså gör någonting som du inte är van vid. Läs. Alltså. Det finns en risk nu med så här sociala medier att vi följer dem som tänker som oss. Och så fylls våra Facebook-flöden, Instagram-flöden och Twitter-flöden med dem som tänker som oss. Vilket gör att vi bara blir bekräftade på det. Egentligen så borde man se till att man 20% av dem man följer, det är puckorna. Det är de man tycker är, de är helt galna. För jag kan lova er någonting. De tänker inte att de är puckon. De har samma hjärna som vi har. Men på grund av olika erfarenheter, omständigheter i sitt liv, så har de kommit fram till de slutsatserna. Det är inte så att de går runt och tänker, yes, jag ska vara lite ond här och jag ska göra lite det här och nu ska jag vara ett pucko. De har världens logiska förklaring till varför de är exakt så som de är. Det är jättesvårt att förstå när man läser om vissa personer och vad de tycker. Man liksom, hur tänker ni nu? Men om man börjar följa dem, om man utsätts mer för det så kan, och verkligen ta till sig det här, vad är det som har hänt i deras liv för att de faktiskt har kommit fram på ett väldigt logiskt sätt till den här slutsatsen? Då kan vi också börja bli mer kreativa. Så det är också ett tips. Gå och titta på saker som ni inte förstår. Men försök förstå. Var inte dömande, utan var mer, vad hade behövt hända mig, alltså dig, för att du skulle ha kommit till exakt samma slutsats? För ni har samma ramverk i huvudet. Så det skulle lika gärna kunna vara du som står där och gör exakt de här sakerna eller säger exakt de här sakerna. Det är bara det att livet har påverkat den här personen på ett helt annat sätt än vad det har påverkat dig. Vad är det som har hänt där? Och i så fall, hur kan vi inleda en dialog kring det?
Mycket intressant. Det var väl en bra uppgift för oss alla. Adda nya vänner på Facebook. Och slipper ta bort de gamla framförallt.
Ja, men problemet är att på Facebook kan du inte adda, för då kan de säga bara du tycker inte som jag, så de nekar dig. Men på Twitter, Instagram, där kan du egentligen följa vem som helst. Där kan du gå in och kolla vad folk gör. Jag har en kompis som han var ju väldigt stor då på Twitter, och så började han följa så här Putin och han började följa vad som händer i vad händer på Twitter i Ryssland. Så helt plötsligt började han få liksom massa sådana här lojala ryssar på sitt Twitterkonto och i sin Instagramkonto och så. Och syftet var att han var så här, jag fattar inte vad de håller på med, men jag förstår av att de är exakt som oss. De har bara varit ute för en hel del saker. Så han satt där med Google Translate och började förstå alla de här tweetsen inom Ryssland. Och det blev väldigt stor uppståndelse då, att helt plötsligt så började han fylla sitt konto med massa Putin-vänliga propagandakonton. Men det var ju ett väldigt bra sätt för honom att liksom på ett sätt få nya perspektiv och verkligen förstå och ha ett öppet sinne. Att liksom, vad är det? Hur ser deras världsbild ut? Vad har de upplevt för att dra de här slutsatserna?
Det var typ det. Du har en taxi du måste hinna med. Stort tack, Erik Modig, för att du ville vara med.
Tack så jättemycket.